Hej och välkomna till Sportbladets Premier League-podd. Idag utan Patrik Syk vid ratten. Och när du och jag, Frida, kör här så brukar det ju sluta med att vi bara spårar iväg och kraschar till slut. Ska vi sikta på en 90-minuters podd idag, eller vad tror du att vi landar på?
Ja, för vi har väl kommit fram till att det är ändå en liten majoritet som uppskattar de här superlånga poddarna.
En liten majoritet?
Ja, där var ju någon som inte var så glad i det. Så att man ber om ursäkt på förhand till dem. Och sen så tror jag nog att de flesta andra är nöjda.
Är nöjda. Ja, jag tycker att vi kör helt enkelt, så får vi se var vi hamnar någonstans. Men jag tänkte att vi skulle börja i Champions League, det som är allra färskast på näthinnan, och faktiskt inte med något i Premier League, utan snacka det här underbara Ajax. Hur förtjust har man blivit i Ajax?
Ja, jag ser ju Ajax som mitt lag.
Din baby?
Ja. Nej, men det kunde man ju se tidigt, spår av det här, att de skulle kunna gå långt i turneringen, men det man gillar allra mest...
Ska vi ta ditt tips en gång för alla här? Alltså du tippar ju där i december att de skulle sluta Real Madrid, men vad sa du egentligen? Sa du att de skulle gå hela vägen, eller vad var liksom ditt tips?
Nej, jag skrev ju bara att de har en stark möjlighet att sluta Juventus. Vi har ju tippat liksom så i etapper.
Just det.
Lite grann. Men jag är ju Manchester City som vinnare, såklart. Det hade ju varit helt sjukt om jag hade tippat Ajax som vinnare. Men jag tror ju inte att det är omöjligt att vi får se dem i final.
Nej, verkligen inte.
Jag menar, de får väl möta... Nej, just det. Det är Barcelona som får möta Liverpool nu i nästa. Det är väl
så
redan lottat, va?
Ja, så kanske det var.
Jag tänkte att ett Liverpool som slåss om ligatiteln vore ju tacksamt för Ajax, men så blir det ju inte.
Nej, just det.
Så att nej, de är ju, jag tror det man gillar allra mest med Ajax är ju trots allt att det är en liten blandning ändå av de här yngre talangerna blandat med de här spelarna som man trodde var slut. Ja, men typ Blind till exempel. Alltså det är ju helt fantastiskt att han springer omkring där och är en jätteviktig spelare för dem. Och samtidigt som man har då De Ligt som är 19 bast, lagkapten, liksom trycker undan två Juve-spelare i straffområdet och bara dundrar in en nick i Turin i en kvartsfinal i Champions League. Det är så mycket att ta av i det här laget, och det är ju det man älskar. Och så hela symboliken då med Cruyff och att Ajax är tillbaka, att hela holländska fotbollen är tillbaka. Det är mycket som gör en glad. Så det kändes lite som en vinst för fotbollen.
Man skulle ju vilja åka ner till Amsterdam och titta på vad de har sysslat med de senaste åren. För som sagt, holländsk fotboll har ju haft en ganska lång ökenvandring här för att vara dem. De har inte varit i världstoppen i många år tidigare. Och sen har de haft de här åren där landslaget har gått riktigt dåligt. Klubblagsfotbollen har varit riktigt svag, tappat gentemot övriga Europa. Vad har de sysslat med det här på ungdomsnivå under den här perioden? För att de spelarna som har kommit fram nu de senaste 4-5 åren under den perioden, det är ju en ny sån där unik generation som de fick fram då när Zlatan var i Ajax där, när Van der Vaart och Sneijder och Pienaar och hela den där generationen kom fram. Så någonting måste göras väldigt, väldigt rätt om man får fram spelare på det här sättet. Och det är ju bara för andra att ta lärdom, att det går att fostra egna spelare, göra det med en väldigt stark klubbidentitet och faktiskt utmana de största.
Men tror du inte det är lite också att de egentligen aldrig har avvikit från sin identitet, trots att det har funnits några mörka år där holländska, alltså där hela, där både landslag och Ajax för den delen och Eredivisie har tappat i status, allting har sett ganska mörkt ut, men de har ändå fortsatt på det här med att nej, men vår grej ska vara att få fram unga talanger och, liksom, och så får man bygga sin stumme då med ett par rutinerade spelare, så som de egentligen alltid har gjort. Om man tänker tillbaka när Zlatan spelade där, liksom att Littmannen sprang omkring där som någon sorts mentor.
Gelesjak var ju där också.
Ja, det är egentligen ett koncept som de har sysslat med alltid. Och ibland så blir det ju bara så att det blir lite dippar, man får inte fram lika många spelare. Och så går det några år och sen så kommer det en ny kull som bara blommar ut. Allting går ju upp och ner.
Ja, men jag tror absolut att det är en bra poäng. Och där ser man ju också fördelen av att inte ha någon utländsk ägare som har snaltat in massa oligarkpengar, är jätteberoende av kortsiktiga vinster, ser någon annan typ av vinning med fotbollen, att man ska göra PR för någonting annat, utan det är bara klubben som är det viktiga. Det är fotbollen vi ska prestera för att visa upp för omvärlden. Det är spelarna vi ska utbilda och så vidare. Och jag tror också att det är mycket att de jobbar efter samma linje och de gör det konsekvent och de gör det jäkligt bra. Mm. Och det är bara njuta så länge det varar, för sådana här lag köps ju tyvärr sönder. Vilka av de här spelarna skulle du vilja se i Premier League och vilka är det realistiskt att de skulle kunna hamna i Premier League?
Ja, det är ju frågan. Det har ju självklart främst pratats om. Ja, De Jong är ju klar för Barcelona. Och sen så är det väl De Ligt som du också har pratat mest om. Och han lär väl också hamna i Barcelona.
Det känns så.
Det verkar som att han vill dit. Och bara tanken på att Barcelona ska få båda de här spelarna är ju fullkomligt hårresande för alla övriga klubbar. Det känns som att de kommer att bli otroligt starka. Sen är det frågan så här, en sån som Dusan Tadic, har han liksom en sejour
till i Premier League, till exempel en större liga? Absolut.
Precis. För vi vet ju, det gick i Southampton, ja. Han gjorde inget avtryck där.
Nej, han var ju bra stundtals tycker jag. Alltså i början där hade han hade ju sina stunder, men han var ju inte jämn över tid. Mm. Sen kan man ju undra, var Southampton så bra så att de skulle dumpa honom egentligen? Ja, det var de väl egentligen inte. Var de det? Nej. Alltså han hade väl haft sin plats där i Southampton om han hade varit kvar. Jag kan se honom gå tillbaka till en stor liga nu när han har flygit på det här sättet i Ajax. Mm. Det hade varit kul att se honom göra en ny sån session.
Ja, och sen så har vi ju inte minst en spännande målvakt där i Onana.
Mm.
Han är ju bara 23 år. Mm. Har ju hela livet framför sig, eller på sig. Men så är
hela
det
målvaktslivet i alla fall.
Ja, men precis. Så där är ju frågan, om det nu finns någon klubb som är i behov av en målvakt, så är det ju inte helt omöjligt att man försöker plocka honom. Jag kan väl då tänka mig att typ PSG borde vara intresserad av honom kanske. Men det är väl klart, det är ju jättesamma. Donny van de Beek, coolaste namnet kanske i fotbolls-Europa, som gjorde mål nu igår också. Så att det är mycket att ta av.
Ja. Ja, vi får se helt enkelt. Ett som är säkert är att de kommer att spela semifinal första gången sedan 1996, va?
Mm.
Och
det var inte ens De Ligt född.
Nej, precis. Och bara den typen av historier är ju alltid kittlande. Och det är dessutom en ganska bra chans att gå hela vägen, om man tänker på att det är inget Real Madrid kvar, det är inget Juventus kvar, det har de själva sett till. Och Manchester City, visserligen väldigt, väldigt bra, men de har inte varit så här långt fram i den här turneringen tidigare. Och sen har vi Barcelona som faktiskt, tycker jag, blandar och ger lite grann. Mm. Nu fick de en ganska enkel resa igår mot Manchester United, 3-0. Men frågan är hur mycket det säger om Barcelona och hur mycket det säger om Manchester United.
Ja, det är ju lite kul det här att Ajax och Manchester United möttes på Friends Arena för inte så länge sedan i en Europa League-final. Och då tyckte man att Manchester United var klart numret större än vad Ajax var. Hade de två mötts idag, ja, det hade ju blivit jämnare, om man säger så, jämfört med för bara ett par år sedan då. Jag vet inte egentligen var jag ska börja med United, för att tittar man bara på den startelvan som Solskjaer tvingas ställa ut, så är det väl klart att man tänker att de här spelarna ska inte kunna vinna mot Barcelona.
På Camp Nou, nej, det ska vara omöjligt.
Det finns ingen chans. Nej. Sen tycker jag att vissa av dem ändå gör helt okej insatser. Jag tycker Smalling, visst han är lite passiv där på ett av Messis mål, men samtidigt så jag tycker inte han gör bort sig märkbart. Jag tycker ändå Jones försöker. Det är klart att han har det svettigt, men utifrån sin
framförallt i en situation där när Messi vände ut och in på, han slog en tunnel och det kändes, det var precis före paus, han hade nog behövt någon som hade lett honom till omklädningsrummet där.
Ja, men utifrån hans förutsättningar så kan man ändå tycka att han gjorde det helt okej. Lindelöf visserligen spelat mycket högerback i sin karriär, men det var ju ett tag sedan nu och han är ju bättre i mitten.
Han gjorde inte heller bort sig egentligen.
Varken eller.
De gjorde väl vad de kunde egentligen där bak, tycker jag. Problemet tycker jag är längre fram i planen. Alltså om man tittar på mittfält och offensiv, så det är inte i närheten av Europatoppen. Och nu tycker jag väl i och för sig då, min hackkyckling här, jag har ju klagat rätt mycket på Fred här under säsongen. Jag tycker han har höjt sig senaste tiden faktiskt. Han var ju rätt bra i den här matchen mot... Vilka var han var bra mot? Nu minns jag inte riktigt vilken match det var. Men det var ju en match här nyligen som han var väldigt bra. Jag hajade till över. Och jag fick tillstå att han var ju faktiskt rätt bra. Och jag tyckte han gjorde en del bra aktioner.
Men tycker du verkligen det?
Ja, jag tycker han gjorde en del bra aktioner i den här matchen också. Men han blandar och ger för mycket fortfarande. Och det är ju inte på den nivån så att man kan åka med honom och vinna borta mot Barcelona. Utan han... han ska inte, jag tycker inte man ska hänga honom för den här matchen, utan det finns så mycket större strukturella problem i Manchester United, så det är större än mittfältsproblemet Fred. Alltså det största problemet tycker jag är att man åker alltså till den här matchen med 3/4 av en backlinje. Ashley Young var i klubben när Sir Alex lämnade, Phil Jones var där, Chris Smalling var där. Att man inte har lyckats liksom bygga om truppen bättre än vad man har gjort under alla de här åren. Att man inte har identifierat den typen av försvarare som ska utgöra 2019 års Manchester United. Det är ett jätteproblem. Det är ett jätteproblem att man inte har egentligen investerat i truppen på det sättet som man borde ha gjort. Det vill säga... Man har köpt PR-spelare, man har köpt, lagt stora pengar på enskilda spelare för att andra klubbar inte ska få dem. Då tänker jag på Alexis Sanchez, snarare än att titta på vad behöver laget, vad behöver klubben, vad finns det potential någonstans? Vad finns det för spelare som går att utveckla? Det är väldigt intressant, vi börjar ju med det där med Europa League-finalen, Manchester United mot Ajax. Om man dessutom då tar in hur mycket klubbarna har investerat under de här 2 år som har gått sedan den Europa League-finalen i övergångssummor och löner, så kan man lugnt säga att Ajax har ju uppenbarligen en betydligt bättre verksamhet än vad Manchester United har. Och det borde man åtgärda. Om det går att göra så länge Ed Woodward är vd, det vet jag inte. För att jag vet inte om han är kapabel till den delen av verksamheten. Han känns som en väldigt duktig marknadschef och han ska knyta den typen av avtal. Men är han tillräckligt bra för att kunna ansvara för hela verksamheten och det sportsliga? Nej, förmodligen inte. Och där måste det in den där nyckelpersonen som vi har pratat om tidigare, en klubbdirektör, en sportchef som bottnar mer i sportsliga.
Jag gick ju väldigt hårt åt Ashley Young på Twitter. Sådär som man kan göra när man blir frustrerad och liksom känner extremt mycket dåliga känslor på en och samma gång. Han var ju, sett över det här dubbelmötet, det blev så tydligt att han har gjort sitt. Jag tror till och med att Daily Mirror skrev det i sina betyg, att det här kan ha varit det sista han gör i sin karriär i United. Eller att det här signalerade att det är över. Och det är väl lite så man känner. Och Valencia vet vi redan, det är över för honom. Young, det är över. Och så står man där och visst, man har Dalot. Absolut.
Som är väldigt svag defensivt men har visat sig vara bra offensivt.
Ja, men i övrigt, vad har man mer? Alltså det är därför jag inte känner att man kan lasta. Det är många som är liksom... många som är snabba med att ge sig på Solskär och sådär, bara kolla, han är inte en sån bra tränare i alla fall. Men jag menar rent taktiskt, första kvarten där, United är ju riktigt, riktigt bra.
Ja, det är de.
Och de ser ju igenom Barcelona totalt.
Ja, jag håller helt med dig. Man kan absolut inte lasta Solskär för gårdagen. Alltså första kvarten så ska de ju leda med 1-0. Mm. De kan med lite tur leda med 2-0. McTominay är ju fri om han bara tar mottagningen efter 1,5 minut. Och då har Rashford redan haft sitt ribbskott. Så jag tyckte de spelade på det sättet som ska liksom tackla utmaningen. Och jag ser inga problem i matchplanerna, så här, utan det är bara det att kvaliteten räcker inte till. Mm. Och det är klart, har du Ashley Young som ger bort bollen på det där sättet till...
Han får ju fyra möjligheter. Fyra möjligheter att spela liksom...
Ja, det fanns många, många alternativ han hade kunnat ha valt som inte var det där. Och det, vad ska Solskjaer göra åt det? Mm. Alltså, han har ju de spelarna han har. Och det är ingenting du kan göra åt det. Och sen andra målet, ja, det är klart att De Gea ska ta den alla dagar i veckan. Och där kan man väl också understryka att han har ju faktiskt tappat nu sin plats som världens bästa målvakt den senaste halvårsperioden. Han är inte det längre. Jag skulle faktiskt vilja lyfta fram målvakten på andra sidan planen. Jag tycker nog att Marc-André ter Stegen är världens bästa målvakt i dagsläget. Fenomenala fötter som knappt går att hitta någon motsvarighet för. Visst, Ederson har ju bättre tillslag. Han kommer längre och han är kanske flackare när han slår den längre bollen. Men just att ter Stegen har två fötter, att han har både höger och vänster, som är så otroligt liksom precisionssäkra, det ser jag som unikt just nu i fotbollsvärlden. Och han är dessutom rätt bra på att rädda bollar. Han gjorde ju en ganska svettig räddning där på Sanchez nick i slutminuterna. Mm. Så att, ja, De Gea har abdikerat i min bok. För mig är ter Stegen nummer ett.
Ja, jag håller med. Och sen blir det ju sådär 1-0, att man får det emot sig. Det är väl klart att ja, det är jobbigt, men det är ändå överkomligt. Det finns ändå en liten, liten chans. Men när De Gea gör den målvaktstavlan, då är det ju slut.
Ja, alltså, då är det
igenspikat. Och sen att Coutinho... Liksom han får ett läge egentligen i matchen och drar till på det där viset. Det är ju helt sanslöst också vilken kvalitet de besitter. Och det är ändå en spelare som har fått så mycket skit egentligen under säsongen och som har ansetts inte hålla riktigt eller inte hittat rätt i Barcelona, och ändå gör han på det sättet. Så att, nej, ingen kul kväll för United del.
Men ganska väntat. Vad måste till nu då framöver om vi tittar mot sommaren här nu då? För Ole Gunnar har förlängt kontraktet. Man tittar på klubbens status och så vidare, så är det klart att den är hotad om man missar Champions League igen och så vidare. Man måste ju i alla fall ställa in siktet på att ta sig tillbaka till den absoluta toppen. Men vad måste till för det? Som jag ser det är det ju en ganska rejäl investering i truppen som man måste göra, och det måste städas ut den här deadwood som man säger borta i England. Om man tittar på försvaret, så sån här som Valencia, Ashley Young, det ska inte ens vara någon tvekan. Nu kommer ju Ander Herrera skriva på för PSG om man inte redan har gjort det. Dessutom Bosman-spelare, så får ingen betalt för honom. Det tycker jag har varit den bästa centrala fältaren nu sen Solskjaer tog över vid sidan av Pogba då. Och det blir en jätteförlust för Manchester United att han går. Så där måste det ju in en, två riktigt, riktigt bra centrala spelare som passar ihop med Pogba, som kan täcka ihop bakom honom. Och sen måste det ju in en riktigt, riktigt bra mittback.
Ja, absolut. Och sen tycker jag man kan ta lite från Guardiolas sätt att värva i City också, att han har värvat vissa spelare som Danilo till exempel, som man kan använda på väldigt många olika positioner och som en väldigt, väldigt bra komplement i truppen. Jag tycker det saknas lite sådana spelare i United. Och det ser man ju inte, såg man inte minst igår, med tanke på hur de lappar ihop backlinjen. Liksom. Så att något sånt hade också varit bra, för att just nu känns truppen konstigt nog väldigt tunn, och vilket är märkligt, för att jag menar, framåt har de ju ändå rätt många alternativ, och det är Lukaku på bänken, och även om han är som han är så är det ju ändå någonting att slänga in för att liksom bryta mönster. Man har Martial och Rashford och Lingard, och det känns inte riktigt som att det är någon fara på taket där framme.
Nej, det är ju om de ska hitta den där högerspelaren då, om det är Jadon Sancho för massor av pengar i sommar, så skulle det ju kunna vara alltså den högerspelaren. För det är ingen av dem där som vill spela till höger. Och det har ju varit ett problem. Mm. Och så värvar de Sanchez som inte heller vill spela till höger. Utan han vill också egentligen spela till vänster. Och det har ju varit ett ständigt problem egentligen de senaste två åren. Att det saknas en spelare till höger i den där anfallstrojkan. Så det är väl det då. Men jag håller med om att
Man måste börja lägga det lite mer som ett pussel. Alltså ja. Det kan inte vara att man liksom har en bit här och en bit här och en bit där. För det är precis så det känns just nu.
Och det får inte bli PR-värvningar. Nej. Alltså att man värvar de spelare som har flest Instagram-följare. Utan det måste bli att man satsar på det sportsliga. Vad är det laget behöver? Är det en spelare som passar in i spelmodellen? Är det den spelaren som tränaren vill ha? Då tror jag att man är någonting på spåren. Sen bara skjuta in där när du sa det där med värva spelare som Danilo och sådär som kan spela olika positioner. Det är,
men då tänker intressant. Jag billiga spelare liksom.
Ja, men sen också med, det är intressant det där med, det är ofta i Guardiolas lag som spelare kan hantera olika positioner. Jag tror det har att göra med att deras spelmodell också är så tydlig och så liksom, det är så extremt satt vad man ska göra olika roller. För det är samma sak när han var i Barcelona. Då kunde ju Yaya Touré spela mittback i en Champions League-final. Jag tror inte Yaya Touré kan spela mittback kanske i andra klubbar. Men just i Peps lag så är det som att man kan hantera olika positioner bara för att spelmodellen är så tydlig. Så att jag tror det blir enklare att omskola Zinchenko från en nummer 10-spelare till vänsterback just för att de spelar den typen av fotboll och för att Guardiola är så skicklig på att göra arbetsbeskrivningen för sina spelare.
Mm.
En liten parentes bara. Det har ju varit lite tungt för Manchester United på andra håll också. En gripen, en anmäld här. Min gamla favorit Paul Scholes i blåsväder bland annat. Det kanske inte är någon slump när det går tungt på planen att det blåser utanför också.
Nej, det är väl inte det. Det är ju för er som har missat.
Du kan ju berätta, ja, precis, berätta lite mer om.
Så är det ju, Paul Scholes, han ska enligt FA ha lagt 140 spel på olika fotbollsmatcher. Eller på samma, jag vet inte. 140 spel i alla
på
fall.
Olika fotbollsmatcher. Men det ska ju sägas där att det är ju inte på egna matcher och inte på...
Det kanske har kommit fram nu, för det framgick inte riktigt i de första...
Nej, det framgick i den artikeln jag läste i så sent som 10 minuter innan jag gick in i studion. Att
okay.
Det är alltså så att de... gjorde hårdare regler 2014, så är man involverad i fotboll och som han då, ägare av Salford, en del av ligasystemet, då får man inte spela på några matcher överhuvudtaget, vilket jag tycker är väldigt, väldigt hårda regler, men det kanske är det som måste till för att man ska få bort allt som har med matchfixning och sånt där att göra. Jag kan tycka att det är okej, okay. De tjänar så bra pengar ändå så de behöver inte spela, men det är väldigt hårda regler borta i England.
Ja. Det är ju ganska många som har fallit offer för det här, tänkte jag säga, men som har bettat olovligt. Joey Barton är väl en av dem som har blivit fast för det här och avstängd och grejer. Men precis, han äger ju 10% andelar i Salford fortfarande. Han lämnade ju jobbet, han var vd ett tag också, men lämnade ju det uppdraget när han tog över Oldham, som han stannade i 31 dagar. Så att vi får väl se om han kan ju fortfarande överklaga det här eller lämna sin version, men det verkar väl ganska troligt att han blir fälld för det här. Sen vad det innebär, det får vi
se. Tror inte
se.
Att det kanske är jättehårt straff eftersom han inte har spelat på egna matcher och så vidare. Det är ju...
Det är konstigt också, han vet ju om det. Att det...
Han borde veta om det i alla fall.
Det vore ju konstigt annars. Sen var det ju Nicky Butt också som före detta mittfältare, nu med akademichef i Manchester United, som greps enligt Daily Mail, var det nog va? Under gårdagen också. Det ska handla om våld i nära relationer, sen exakt vilken grad det är eller sådär, det framgick inte, och Manchesterpolisen ville heller inte bekräfta uppgifterna, men han ska ha suttit frihetsberövad under kvällen i alla fall. Så att det händer en del i Manchester United.
Den gamla mittfältsduon i blåsväder alltså.
Mm.
Vi lämnar Manchester United, vi går vidare in på Premier League då, och det som har skett där, och då tänker jag att vi går lite i kronologisk ordning. Tottenham sparkade igång helgen med en säker 4-0 hemma mot Huddersfield. Det var en match som du följde lite grann.
Ja,
vad såg vi där?
Vi såg att Wanyama fick göra mål på nya arena.
Ja,
det var ju trevligt för honom. Det är en lite rolig skara nu, liksom. Det är Son, Eriksen, Wanyama och Lucas Moura. Det är, jag vet inte, det är lite kul bara att just de som har blivit målskyttar där. Jag har väl inte missat någon, jag tror inte det. Nej, men det här var ju en sån match man givetvis bara skulle vinna, och Huddersfield känns ju helt avhängda nu. Och med tanke på att det har blivit så spännande som det har blivit i tabellen också där med, ja, nu står ju Tottenham på 67 poäng, men det är liksom en poäng bara framför Arsenal. Det var inte så länge sedan vi satt och sa att Tottenham till och med hade möjlighet att blanda sig i toppstriden. Så att de har ju verkligen försatt sig själva i denna positionen. Sen är det ju ett formbesked för Lucas att han gör hattrick. Det är väl lite det man har eftersökt också, att någon ska kliva fram när Kane inte är där. Och, när,
det gick ju uppenbarligen ganska bra.
Det gick ju uppenbarligen ganska bra. Så att, ja, jag menar en frontduo där med Llorente och Lucas. Det, ja, man kan ju säga vad man vill om det. Men den här gången gick det vägen, och de har ju ett väldigt ypperligt läge där också idag mot Manchester City och faktiskt ta sig vidare i Champions League också. Så att den här säsongen ser ändå ut. Och
det var en tacksam match de fick med Huddersfield hemma, med tanke på att det blev lite, ja, såklart osäkerhet när Kane blir skadad och så vidare. Det var en bra match att få igång en anfallsduo på, som ska gå in och ersätta nu då. Nu var ju dessutom Pochettino så iskall, så han villade ju John Minson och skickade in honom från bänken, som startade med Llorente och Moura. Och Moura gör ett hattrick, så att jag tror att han ändå lugnade en hel del av Spurs-fansen med sin insats. Det är intressant med Moura också, att han startade säsongen otroligt bra. Var ju faktiskt en av ligans allra bästa spelare i första månaden där. Men har väl haft lite tungt här nu då med målproduktionen och skador och så vidare under vintern.
Mm, det var väl när Son var borta också, va? Som han liksom fick chansen där i början. Och tog ju den verkligen. Men precis som du säger så har han försvunnit lite. Men det är ju exakt det här de behöver. Och Tottenham är ju så beroende av en Eriksen också som är liksom, ja, som är lite slagfärdig sådär. Men återigen så slås man ju av det där att man har ganska höga förväntningar, eller sitter och har det på Tottenham nu för tiden. När de trots allt med så oerhört små medel som de ändå har lyckas göra väldigt, väldigt mycket. Och Pochettino lyckas ju få ut väldigt, väldigt mycket av den här truppen. Tycker man glömmer ibland att det faktiskt är på det sättet. Och att liksom rent pengamässigt så är Tottenham så mycket längre ner. Det tås ändå upprepas. Och sen är det ju kul att de äntligen har fått komma in på nya arenan också, att liksom den biten är färdig.
Ja, de har ju uppenbarligen startat väldigt, väldigt starkt.
Men det blir ju ett lyft för alla.
Det är klart. Och man är ju väldigt angelägen om att göra det till sin egen hemmaborg. Och liksom, så länge den där sviten kan leva, så är det ju väldigt, väldigt trevligt.
Mm, verkligen.
Ett lag som inte har upplevt en lika gemytlig period är Brighton. 0-5 hemma mot Bournemouth. Och Nokia utvisad i andra halvlek. Och efter det, ja, men jag tänkte göra en Patrik Syk där och verkligen gå in för uttalet av hans efternamn. Efter det rann det iväg ordentligt. Brooks 3-0, det var Wilson 4-0 och det var Stanislas 5-0. Och då blev det alltså en stjärnsmäll hemma för Brighton, som nu dras in i bottenstriden ordentligt, i och med dessutom förlusten igår mot Cardiff. Hemma med 0-2. Vad säger vi om Brighton, som vi hyllade så mycket i höstas och som faktiskt då aspirerade upp mot en mittenplacering?
Det är ju i alla fall fel läge att ha någon sorts formdipp i alla fall. För att, jag menar, nu är ju Cardiff, det har känt stackars Neil Warnock, han har haft det motigt de senaste veckorna, men kanske har det ändå blivit så att när man har den typen av motgångar, när det känns som att man blir rånad på poäng och sådär, att man kan vända det till någonting positivt. Och det verkar ju som att Cardiff i fallet mot Brighton där lyckades göra det ändå. Och jag menar, nu skiljer det alltså bara, ja, Cardiff har visserligen en match mer spelad, men det är ändå 2 poängs skillnad. Så att deras möjligheter lever ju i fulla grad att säkra ett nytt kontrakt. Att Brighton då har kommit in i någon sorts negativ trend, det bådar ju inte gott. Det är inte så många matcher och poäng kvar att spela om.
Verkligen inte. Cardiff har ju dock både Liverpool och Manchester United kvar att möta. Det är klart, det blir två tuffa matcher. Samtidigt har man Fulham hemma, så att det är ju en match som man definitivt skulle kunna vinna.
Mm. Möter Wolves i nästa omgång till exempel. Där, visst, Wolves har haft det ganska svårt mot lite mer bottenlag den här säsongen, men det är ändå Wolves och sen Tottenham, sen Newcastle visserligen, där bör man väl plocka poäng, Arsenal, Manchester City. Alltså jag kan inte säga att de tar jättemånga poäng.
Nej, det är ju en seger de i stort sett kan ta här, ja. Och det är ju Newcastle. Sen kan man ju se något kryss då, om de kanske skräller då och tar ett kryss hem eller borta mot Wolves som har lite svårt med lagen på undre halvan ibland. Men mer än så kan man inte se här. Och det skulle innebära att Cardiff då skulle väl gå om man tar två segrar. Och då kan de slå, det är inte Fulham hemma, sorry, det är Fulham borta har de och de har Crystal Palace hemma.
Mm.
Det är de två matcherna som jag kan se att de vinner. För sen är det Liverpool hemma och den kommer de inte vinna. Och United borta kommer de förmodligen inte heller vinna sista omgången.
Jag tror de klarar sig.
Det chansen finns i alla fall.
Oj, oj, oj.
Ja, det blir lite drama i botten. Och det är ju alltid trevligt tycker jag. Jag tycker det är jättekul när ni lever i botten.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hela vägen in. Ett annat formstarkt lag är faktiskt Southampton. Hasenhüttl har alltså rattat dem till 3 vinster på 4 senaste. 36 poäng nu, ser ut att klara kontraktet trots allt. Trots en tung säsong och jobbig säsong. Och 3-1 mot starka Wolves, det är ju riktigt bra gjort.
Ja, men verkligen. Och det känns som att han, alltså man kan prata mycket om det taktiska och sånt där, men det känns som att Hasenhüttl först och främst fick tillbaka glädjen lite grann i Southampton. Liksom fyllde läktarna på nytt med lite hopp och sådär.
Med lite öl och grejer också.
Ja, precis. Han är inte dum.
Ja, just det.
Han kan sin öl. Jag tänkte säga att han var tysk, men han är väl österrikare.
Ja.
Nej, men att han, och sen, för att rent spelarmaterialsmässigt så är det ju väldigt mycket intressant i Southampton. Alltså ta en sån som Ward-Prowse som har haft en fin säsong och som liksom står för det här lite nya, spännande. Och så Nathan Redmond med liksom den rutinen som han har. Och, men det är inget dåligt lag.
Nej, jag tyckte de gjorde en väldigt bra match mot Liverpool också här. Mm. Slarvade bort det lite på en defensiv omställning när de slarvade jättemycket. Och så alla fick springa in med ett mål där.
Mm.
Men jag tyckte de gjorde en jättebra match då också. Så där, de är i bra form alltså. Nu kan jag inte se dem rasa ut. Jag tippade ju att de skulle få svårt då, att de skulle bli indraget i botten. Och det har de ju för sig varit. Men nu ser det ut som att de kommer greja det här. Av allt att döma. Och det är jag ändå glad för. Så 15 hör hemma i Premier League tycker jag.
Jag är ju väldigt förtjust i Pierre Højbjerg också. Den unge dansken. 23 år är väl 95. Som har varit jättefin också hela säsongen. Där känns det som att det kan bli en annan klubb för honom så småningom. Men vi får väl se.
West Ham tänkte jag hylla lite grann. De förlorade visserligen borta mot Manchester United i lördagskväll med 2-1, men det var en riktigt, riktigt stark insats av gästande West Ham som faktiskt styrde matchen i perioder och som hade grova chanser att göra segermålet i andra halvlek. Jag tänker dels på Michael Antonio som hoppade in i matchen, veken vänster i ribban. Och som dessutom hade en nick där De Gea gjorde en svettig räddning på.
Mm.
Och så istället blev det ytterligare en straff. Visserligen solklar i det fallet. Och Manchester United kunde vinna. Men West Ham gjorde allt man kunde kräva av dem.
Ja, de åkte nog hem därifrån med en känsla av att det kändes lite som ett rån. De hade i alla fall inte flytit på sin sida riktigt. Det är ju där vid målet också så är det ju Rojo som blir grundlurad av Andersson. Det var ju också lite speciellt att han fick hoppa in och det hade man ju nästan glömt att han fanns i truppen.
Att han fanns.
Ja, och helt plötsligt är han där på vänsterbacken. Det var...
De gjorde ju dessutom ett mål, West Ham, som blev bortdömt i första halvlek för offside som inte var offside, vilket vi kunde se på reprisen.
Många sådana exempel vi har sett nu senaste tiden på mål som antingen döms bort felaktigt eller som döms...
Döms
som
in när det inte skulle vara.
Ja, men precis. Och alltså var, man längtar ju faktiskt efter det nu. Det,
ja, den här perioden har varit extremt många sådana situationer. Det har det verkligen varit. Jag tänkte bara, såg du Michael Antonios intervju efter matchen som han gjorde? Efter matchen-intervjun?
Nej, det var inte.
Jag skickade vidare den på Twitter och det var uppenbart att det var många som gillade den. Och det var... Jag tyckte det var roligt att se faktiskt, för att det var inte något speciellt egentligen. Han fick frågor om matchen och så, men det är ju uppenbart att Michael Antonio är en väldigt jordnära person som i en intervju så har liksom skalat, inte lagt till sig med alla tillrättalagda svar och medietränats till liksom den här tråkiga fasaden, att ja, nej, det var tråkigt att vi förlorade, men vi gjorde en bra match. Utan han pratar ju utifrån, allting kommer ju direkt från hjärtat. Och det gick ju uppenbarligen hem hos tittarna, för att den intervjun där har ju fått väldigt stor snurr i sociala medier. Och det, som jag säger, det är inget speciellt egentligen, utan det är mer att han pratar med en ärlighet och en uppriktighet och man märker att han liksom lägger inte till sig med den fasaden som man är så van att se i den där typen av intervjuer. Mm. Och det tycker jag var häftigt, för att när man intervjuar, när man har jobbat på lokaltidning och sådär, intervjua spelare som spelar lägre ner i systemet, då har de ju ofta den där spontaniteten. Och han visar ju den i den här intervjun. Jag tycker att man kan titta på den. Det är bara söka på Twitter. Jag retweetade den så den finns där. Och då tror jag också att man, när man ser den intervjun, så tror jag man får ett gott öga till Michael Antonio. Det verkar vara en riktigt skön kille.
En av anledningarna till att man älskar att jobba med U21-landslaget och sådär, när de är lite unga och oförstörda. De är lite mer citatmaskiner då jämfört med vad de är några år senare. Om man säger så, det finns oändligt många exempel på det.
Så kolla på den om ni har möjlighet. Crystal Palace skulle ta sig an Manchester City i den tidiga söndagsmatchen.
Ja, det gick så där.
Det gick så där. Raheem Sterling var på spelhumör. Han sprintade ifrån försvaret efter en utsökt Kevin De Bruyne passning och trädde upp 1-0 i nättaket. Och sen satte han även 2-0 målet, eller var det 3-1 han satte? 3-1 var det kanske han satte och stängde matchen i andra halvlek. Och
Jesus satte 3-1 målet.
Ja, just det var 2-0 målet han satte. Yes. Sterling, ja, på Sanés passning. Han understryker väl igen att han kommer vara med inne i det sista när det ska delas ut pris här till årets spelare.
Ja, men verkligen. Och nu har vi har pratat så mycket om vilket år han har haft och det, jag tror säsongen 18-19 kommer nog sitta i honom väldigt länge, och han kommer väl för alltid minnas det som någon sorts brytpunkt. Men jag tänkte faktiskt lyfta en annan spelare som också är hyfsat bra. De Bruyne, som gjorde 2 assist också i matchen och är en av många spelare som gick ut med sin historia på Players Tribune. Berörde ganska mycket. Dels så pratade han om relationen till Sterling, att han hade väldigt mycket förutfattade meningar om Sterling innan han kom till City, just på grund av det här ryktet som Sterling hade dragit på sig. Men hur de fann varandra på på något sätt i det här, att de var liksom inte så som media hade speglat dem utåt sett. För De Bruyne hade ju en ganska stökig period där i Chelsea med, han skriver ju också om det här mötet med Mourinho. De pratades bara vid två tillfällen för övrigt. Och ett mess också. Eller om det räknades som ett samtal, det vet jag inte riktigt. Okay. Men Mourinho gav ju honom chansen där i början, 4 matcher ungefär, och sen så efter det så bänkades han. Och sen blev han kallad på ett möte till Mourinho. Mourinho sitter på sitt kontor med en massa papper framför sig, börjar läsa upp vad som står på papperna, och det är bara statistik. Han räknar alltså upp alla De Bruynes dåvarande lagkamrater och hur många mål de har gjort och hur många assist, hur många återvunna bollar och så vidare. Och så kommer han till De Bruynes då statistik, och det var ju inte alls bra, men han hade ju bara spelat 4 matcher också.
Mm.
Och sen blir han tyst, Mourinho, och väntar på att De Bruyne ska säga någonting. Och det enda De Bruyne säger är, men jag har ju knappt spelat. Det är inte konstigt att de har så mycket bättre facit än mig. De har ju så många fler spelminuter. Ja, men det tyckte Mourinho att det spelar ingen roll.
Okay.
Det här tydde på att han levererade helt enkelt inte. Och
var
efter det som han försvann.
Antal bollvinster och skott, eller var det procentuellt per match?
Nej, det var väl procentuellt.
Ja, okay.
Men det var där och då som De Bruyne sa att sälj mig.
Mm.
Och det var väl kanske för det bästa i slutändan, för det blev ju ganska bra.
Det blev ganska bra till slut.
Trots allt.
Det får man säga. Players Tribune har ju faktiskt bjudit på väldigt bra läsning. Inte minst under VM förra sommaren, när det var flera som gick ut med starka berättelser där. Och där kan man titta in om man vill få en liten inblick i när spelarna själva berättar med egna ord om sin livshistoria. Vi hade en stor match i söndags. Den som i alla fall målades ut som tufft test för Liverpool. Och det var ju många som drog parallellen då tillbaka på den här traumatiska matchen när Steven Gerrard halkade och så vidare. Jag läste faktiskt apropå det inför matchen en väldigt intressant text om just hur José Mourinho inför den matchen hade verkligen äggat upp sina spelare till att gå ut i krig den matchen. Han var inte intresserad då av att Liverpool skulle få fira någon titel där genom att slå Chelsea, utan han var tvärtom helt inställd på att förstöra festen.
Det känns så typiskt honom. Det går
verkligen
hand i hand.
Hur de hade en plan i den matchen för hur de skulle fördröja tiden redan i liksom första kvarten. Och det var ett exempel var att de skulle låtsas att de skulle slå en kort inspark, och då skulle Ivanovic gå långt, långt ut liksom mot hörnflaggan för att de skulle slå igång en kort inspark, och sen skulle de, nej, det går inte att slå den kort för att de står här och vi kan inte dra igång den kort, och så skulle han gå sakta upp mot mitten, och så skulle de liksom, och då fick matchen precis dit de ville, med att Liverpool blev frustrerade av att de drog ner tempot på det sättet, och följdaktligen så sprang ju Dembaba in med det där målet som alla minns, och Chelsea vann och Liverpool missade titeln. Men det var väldigt lite som talade för att Maurizio Sarri skulle kunna göra samma sak. Det kändes inte så på förhand. För mig var det här en gjuten Liverpool-seger, och det blev det ju också till slut. Mané, Salah, vad säger vi?
Ja, jag säger väl att Mané får stå väldigt fri där ändå när han gör sitt mål. Och har man väl liksom gett bort ett sånt mål till Liverpool, då blir det ju ganska svårt ändå att liksom komma tillbaka in i matchen. Du förstår för det mer utförliga i den här. Det blir ju tufft nu när det är allsvenskan samtidigt.
Just det, du var på allsvensk fotboll då.
Ja, så då får man se matcherna i efterhand, och då blir det att man sitter och kollar på andra grejer egentligen, för att man redan vet resultatet. Vilket kan vara nyttigt i sig. Men
själv satt jag ju då på en båt på väg hem från Gotland. Vi hade varit på Gotland och spela division 2 match, så att jag, och på den båten kan vi säga att där är ju uppkopplingen är sist och där. Så att jag såg matchen i delar i repris efterhand, och har inte sett hela, men det jag kan konstatera är ju i alla fall att Mohamed Salah fick dundra in ett drömmål, och det var ju utmärkt för hans del eftersom han har haft lite självförtroende problem här när han har kommit till lägen. Nu var det ju ingen uppenbar målchans när han sköt den här gången, utan det var ju snarare ett bombnedslag som satt i bortre krysset. Och det var ju såklart välkommet. Sen får vi faktiskt lyfta fram Jordan Henderson som senaste tiden faktiskt har gjort avgörande insatser. Inte minst där borta mot Southampton när han kom in och bidrog till att Liverpool vände den matchen. Han har varit lite utskälld under säsongen. Inte varit given trots att han går runt med lagkaptensbinden. Men senaste tiden, de här senaste veckorna har han ju faktiskt varit en av lagets mest drivande spelare får man säga.
Jag vet, jag skrev det när man skulle skriva en sån här öppningskrönika i augusti om Premier League. Och jag skrev någonting om att jag kunde se Jordan Henderson lyfta bucklan där, eller ja, när de har säkrat titeln, att jag tyckte att det fanns en fullt att det var fullt rimligt att det kunde bli så. Och sen så under säsongen så har vi ju till och med börjat snacka om att Jordan Henderson, borde han verkligen vara kaptenen? Alltså, han får inte spela så här jättemycket, han är inte den viktigaste spelaren de har i laget, borde inte Van Dijk ta över den och sådär. Så det är kul för hans del ändå att han liksom lyfter sig nu, för att det är ju, om det skulle bli så att Liverpool vinner den här titeln, då kommer man ju komma ihåg egentligen upploppet till den. Och ser han då till att vara bra de här månaderna,
då blir han odödlig.
Ja, precis.
Så är det ju. Och han har ju fått en lite annan roll nu också, i och med att han inte spelar den defensiva rollen, utan han får ha den där lite mer framskjutna rollen där, får följa med in i straffområdet. Och det kommer vi ihåg faktiskt från den där säsongen som vi var inne på lite grann då, när de aspirerade på ligatiteln där våren 2014. Och han hade en mer offensiv roll. Han bidrog med mål och assist. Han kom in i straffområdet, den där typen av andra vågslöpningar som han gjorde sig känd för när han kom fram i Sunderland en gång i tiden. Och jag tycker faktiskt man ser nu att han är en så mycket bättre spelare. Det är det som är hans liksom bästa position. Sen är det klart att det kanske inte är den bästa positionen i Liverpool för honom. Men om man bara ska maximera hans egenskaper, så tror jag att det är det bästa sättet att få ut mest av Jordan Henderson. Att han får följa med in i straffområdet och göra offensiva aktioner. Och det var ju det han gjorde nu när han lyfte in bollen bland annat då till Mané.
Jag satt och kollade väldigt mycket på Fabinho när jag kollade på de extended highlightsen. Och tänkte på också hur viktigt det är att man slussar in spelare så att de hinner akklimatisera sig. För det var återigen inte så länge sedan man satt och sa att Fabinho, det där var nog inget bra köp, och han verkade vara en lite av en bluff rent ut sagt, att han inte hade de nivåerna i sig som man kanske trodde. Men jag menar, nu med facit i hand så det var ju en extremt bra värvning. Extremt liksom välplanerat också av Liverpool att plocka honom så tidigt innan någon annan han göra det. De har fått ut extremt mycket av honom. Långt mer än av Keita, av förklarliga skäl. Och det trodde man ju kanske inte på förhand, för det snackades bara om Naby Keita. Och sen så har liksom Fabinho bara kommit där och liksom snutt åt sig mycket av äran ändå, till att man fortfarande är med där uppe i toppen.
Och man leder ligan. En match mer spelad än Manchester City. Men du och jag vet ju hur det här kommer sluta. Vi har ju slagit fast det från början. Jag har inte vikt en tum från det.
Nej.
På hela året. Och det har inte du heller gjort.
Det kan man inte göra.
Så att jag känner mig ganska trygg att det på något sätt kommer att bli så till slut. Men blir det då så att det är Manchester United, antagonisten Manchester United, som ser till så att Liverpool får lyfta den här titeln?
Svårt läge för United-supportrarna också. För att,
de kan inte jubla åt något håll direkt.
Nej, det är väl klart att man vill vinna
över City.
Men vill man verkligen unna Liverpool en titel? Ja, jag tror väl inte det. Jag tror inte det är omöjligt ändå. Manchester United var ju, om vi tänker tillbaka på förra året, så var de ju, alltså förra våren framförallt, så var de ju väldigt bra i den matchen. Det var ju då de vände och Pogba spelade ju fantastisk fotboll. Så att det är ju uppenbarligen någonting extra över de här matcherna. Visserligen var det ju Mourinho då, och det vet man ju att Mourinho alltid vill besegra Guardiola, ja, oavsett vad det...
Ja, det är ju en bra party pooper.
Ja, alltså. Jag kan inte riktigt säga att det är samma spänning mellan Solskär och Guardiola. Men är det någon match där Solskär, alltså nu har de ändå hamnat i en lite negativ dipp. Är det någon match där Solskär ändå ska få tillbaka lite av sitt renommé, så är det väl i det här mötet. Och jag tror faktiskt att det är fullt möjligt att man lyckas med det också. För att Solskär har ändå visat att han tillsammans med de assisterande tränarna, alltså rent taktiskt, så tycker jag ändå att han har varit inne på rätt saker. Och får han bara ha lite bättre spelare tillgängliga, så tror jag absolut att de kan sätta käppar i hjulet för den där festen. Han kanske tänker lite likadant som Mourinho där med att man vill förstöra liksom.
Ja, det är alltid kul att förstöra för andra. Mm. Det tror jag. Man vill inte säga andra grunden glada. Har en tendens att tycka, finna någon glädje i.
Det är svårt att glädjas med andra faktiskt, det är, ja. Det är det generellt. Så att, nej, vi får se.
Du, vi har en match till som jag tänkte att vi skulle prata lite grann om, men det var Watford mot Arsenal. Det tog ju skruv rejält där i inledningen av matchen. Dels hade vi ju Frida-favoriten Ben Foster som minst sagt stod för en riktig Rembrandt när han bjussade Aubameyang på 1-0-målet. Om vi tar det till att börja med, har du hämtat dig sen... Sen den fadäsen.
Jag blev så arg, för jag satt här på redaktionen och tittade på matchen. Och så blev jag så arg när någon sa att typiskt Ben Foster gör en sån tavla. Jag bara, nej, det är det faktiskt inte. Den här säsongen har varit en av de bästa målvakterna i hela ligan. Det här är bara ett misstag bland liksom, ja...
Snedsteg i arbete.
Ja, men exakt. Och det var väl lite den känslan man hade ändå. Jag vet att han, det är rätt många som har tagit honom i försvar också och påstått liksom, ja, men Aubameyang är så snabb så att det är inte så lätt då. Men det var ju några minuter där för Watford som blev förödande i den här matchen som de mycket väl hade kunnat vinna i slutändan. Först är det här målet som man givetvis inte vill släppa in, men också Dinis utvisning där.
Ja, allt vad säger du om den då?
Jag tycker det är ganska hårt.
Ja, det tyckte jag också.
Och ja, nu vill jag inte liksom stöta mig med någon, men är det inte för det är ju Torreira han är uppe. Är det inte för Torreira är så liten? Alltså hade Torreira varit lite längre, då så hade ju inte han fått den armen i huvudet. Alltså ska han ta hänsyn till att, ska Dini ta hänsyn till att Torreira är så pass mycket kortare än honom? Ja, det ska han kanske. Jag tyckte att det var
man hårt. Har ju ett ansvar såklart vad man träffar med olika saker. Och om spelare kort så kan du inte sparka i huvudet och säga att han var kort.
Nej.
Men jag tycker inte att det ser inte ut att vara med meningen. Nej, på det sättet. Och jag tycker inte heller att de träffas så hårt så det ska vara rött. Sen är det klart, om man tar en frispark på det är ingen som kommer säga någonting. Tar han ett gult kort, det kommer inte bli någon debatt för det heller.
Nej,
men rött är väldigt hårt i det läget tycker jag. Och det är klart att det påverkar matchen oerhört mycket. Men Watford gör ju ändå en väldigt bra insats i den matchen. Och skulle ju faktiskt kunna kvittera med lite tur.
Ja, alltså som sagt, jag tror att de flesta Arsenal-supportrar håller med mig om att den där matchen, där tar man i princip bara med sig 3 poäng och så försöker man glömma och gå vidare, för att något skön lir var det ju knappast från Arsenals sida. Måste bara lyfta också att Mavropanos ju startade, som jag har tjatat om.
Precis, en annan Frida-favorit. Ja. Vad säger vi om det? Bara en sån sak.
Det är över ett år. Jag har tjatat om honom.
Ja.
För han kom ju förra januari.
Ja.
Ja, det har gått lång tid.
Det var någon som frågade här i frågehögen om han är nya Tony Adams. Vad tror vi om det?
Han hade ju ganska stora bekymmer där med Gray ett tag. Men tyckte väl överlag att han skötte sig helt okej. Okay. Som sagt, det var ju ingen match där någon Arsenal-spelare kanske kliver iväg och bara känner att shit, vilken minnesvärd match jag precis har gjort. Men han var inte sämre än någon annan. Han var inte sämre än Mustafi. Det är alltid... Det är alltid något i alla fall.
Det enda jag kommer att tillägga kring den här matchen, det är en tweet av Christian Cabasele, försvararen mittfältaren, som är en riktig klass-tweet. Jag kommer inte förklara mer av den. Den måste ses med ögon. Jag kommer inte gå in i detaljer, utan gå in på Twitter och kolla upp Christian Cabaseles feed så kommer ni hitta en tweet där han skrev: vi försökte med allt.
Ja.
Och sen är det en bild som är ganska talande för det. Vi lämnar det och konstaterar att vi har gått igenom omgången. Vi har ju en ganska diger frågehög här. Så att vi har inte hunnit gå igenom den hela. Men vi kan väl ta lite på uppstuds här. Vem stod för det största fiaskot i kvartarna? Juve eller Manchester United? Har förloraren av Manchester City och Tottenham också stått till ett för ett fiasko sett till resurser och förväntningar?
Men det är klart att det är ju ett fiasko för Juve, såklart. De var favoriter mot Ajax. Ajax har betydligt mindre resurser än vad de har. Juve har Cristiano Ronaldo. Alltså det finns ju många anledningar till varför det var ett fiasko. Med det sagt så är det ju fullt möjligt att de faktiskt underskattade Ajax. Men det är ju en annan sak. I Manchester Uniteds fall så var det väl egentligen ingen som trodde att de skulle besegra Barcelona. Men det finns ju alltid en möjlighet att det ändå händer. Vad var, du får ta andra delen av frågan, för jag kommer
ihåg. Har förloraren av Manchester City och Tottenham också stått för ett fiasko sett till resurser och förväntningar? Ja, jag skulle säga att City så är det lite fiaskostämpel om man skulle åka ut mot Tottenham i Champions League. Det vill jag nog påstå med den typen av satsning som de har gjort. För Tottenham så tycker jag det är allt att vinna. Det är absolut inget fiasko. Det är trist om de skulle tappa såklart en kvart nu när de har ett bra utgångsläge. Men absolut inget fiasko överhuvudtaget där, ska jag nog.
Nej, jag håller fast.
Visst fan blir femteplatsen viktig. Om ett engelskt lag skulle vinna Europa League eller CL, vilket inte alls är otroligt, och samtidigt nå topp 4 i Premier League, visst går femman till CL då? Nu måste jag hålla tungan rätt i mun när jag läser det här. Det är Johan Larsson som frågar.
Jo, men det stämmer väl, va? Det var därför Burnley fick Europaplatsen förra året, så om de inte har ändrat det så lär det ju stämma.
Nej, men det är bara om man vinner Europa League eller Champions League själv som man går, som man får den där extra platsen.
Men varför spelade Burnley Europa League?
Ja, men det är väl för att man får en extra Europaplats, va? Det är väl, det har väl med det att göra.
Aha, okej. Okay.
Men jag tror inte man går till Champions League om man inte
vinner.
Nej,
inte Champions League. Nej,
det är det.
Jaha, okej. Okay. Ja, nej, jag var inne på Europa-spel överlag.
Fem spelare ut och fem spelare in från United, frågar William här. Och vi var väl inne på det. Alltså, ja. Det kommer ju bli något sånt. Det blir väl svårt att bli av med Alexis Sanchez med den lönen han har. Men det kanske finns någon köpare där. Valencia kommer försvinna. Mm. Herrera försvinner. Ashley Young försvinner, ja. Det kommer definitivt försvinna någon mer.
Mm. Och då man Pogba är ju fullt möjligt också.
Ja, men tror du verkligen att de säljer honom?
Jag tror inte att han ökade sina aktier igår i alla fall.
Nej, jag tror inte det. Jag tror att de behåller honom.
Ja.
Även om Mino såklart vill flytta på honom såklart efter varje säsong för att casha in. Men jag tror inte att han lyckas med det. Sätt ihop en elva som bäst skulle bygga upp Syks altan. Det tror jag vi får svårt att göra.
Oh, ja.
Det är så många frågor här som...
Är du helt överväldigad av...
Ja, eftersom jag inte hann gå igenom frågorna så att säga. Så, vi ska se här. Hur ska domarna bli bättre i Premier League? Allt för många farliga tacklingar som inte blir tillräckligt hårt dömda, tycker Jean Pascal Stryver här.
Ja, alltså först och främst så ger de VAR. Så har vi ju kommit en bit på vägen i alla fall. Vad gäller tuffa tacklingar, ja, alltså det är ju ganska tydligt ändå att i Premier League så är ju lite mer tillåtet än i vissa andra ligor. Och det är väl klart att att det är viktigt att få bort sånt. Men jag tror att har de i alla fall VAR och luta sig mot, så är det en början på någonting bättre i alla fall.
Ja, en intressant grej som har diskuterats tidigare, det är ju det där med proffsdomare utifrån från andra länder. Mm. Om man skulle ta in det till England. Jag kan se absolut att världens mest penningstinna liga skulle kunna öppna för att ta in utländska domare som är framstående i Europa.
Mm. Men undrar vad de tycker om det ändå?
Nej, det kommer vara ett motstånd. Ja. Det kommer vara ett motstånd. Men jag menar, det var ett motstånd när det kom in utländska spelare en gång i tiden också. Så det kommer alltid vara ett motstånd mot förändring. Men jag kan se det framför mig. Jag menar, Klattenburg blev ju värvad till var det Qatar eller vad det var för att döma där borta för massa pengar. Och varför skulle man inte kunna gå åt andra hållet? Jag tror att det skulle vara intressant i Premier League med tanke på att jag tycker väl inte domarnivån, jag tycker inte de har så många domare idag som håller tillräckligt bra nivå. Jag tycker Michael Oliver är bra.
De verkar ha svårt att få fram nya domare också, för precis. Att det är ganska hög ålder på, eller medelåldern är väldigt hög. Och det är ju faktiskt samma problem som man har även här i Sverige, att man får inte fram domare längre. Det finns många anledningar till det, men en av dem är faktiskt att det är ganska dålig arbetsmiljö. Och det är ganska få som vill utsätta sig för det och stå på en sån stor arena. Tydligen, och döma. Där kan man ju få sig en tankeställare också. Att de har inte det speciellt lätt, de här domarna. Ja. Heller. Så att just att få fram nya kan vara problematiskt. Så att det är väl fullt möjligt att vi ser en förändring.
Joko Bibb undrar här. Med 10-talets sista hela säsong snart slut, borde ni göra en 10-talets bästa PL11? Ska vi försöka dra en i huvudet här?
Alltså jag vill ju i alla fall ha Aguero.
Aguero ska in.
Mm, Sterling.
Och då petar du Kane då. Men det får man nästan göra med tanke på att Aguero har ju varit under flera år.
Ja.
Sterling vill ha in.
Nej, det kanske är tidigt ändå.
Det är tidigt tycker jag. Jag skulle säga att Eden Hazard ska in i alla fall på en vänsterkant. Jag skulle nog kunna se... vi ska bara ha en forward också.
Gerard måste väl in, eller?
Ja, det ska han väl kanske.
Trots att han slutade.
David Silva ska ju in. Jag kan ju se... Det sker i mål i alla fall.
Mm.
Jag kan se Kyle Walker, kanske högerback. Bra i Tottenham. Väldigt bra senaste två åren i City.
Aldo Virell kanske i backlinjen.
Ja, varför inte? Van Dijk ska han in på senaste 2-3 åren med Southampton och Liverpool.
Då.
Han är ju definitivt den högsta nivån.
Mm.
Och vinner de titeln i år, vilket vi tror, då
Det är konstigt att inte ta honom då också.
Han har ju väldigt hög högsta nivå. Jag kan inte se någon annan under 10-talet som har haft en högre, eller varit i närheten av den högsta nivån. För då har ju både Ferdinand och Terry har ju dippat under dem. Åren så att säga.
Nej, men det kan jag hålla med om. Att han ska
Och jag kan väl tycka också under de här åren har det ju varit ganska tunt med mittförsvarare som har
stått varit. Ut.
Ja, precis. Exakt. Kyle Walker. Jag skulle också kunna ha Branislav Ivanovic som högerback.
Mm.
Han gjorde ju väldigt bra säsonger där tidigare under 10-talet där. Han skulle kunna ses som högerback. Vänsterback.
Jag tycker det är så svårt att göra sånt här på uppstuds.
Ja, det...
Man vill väldigt gärna tänka igenom alla sina...
Det är inte Alberto Moreno i alla fall, men vi...
Vad var vi på nu? Vänsterback?
Vänsterback.
Alltså jag tänker så det knakar.
Ja, jag bollar upp. Danny Rose, Luke Shaw, Monreal. City har väl inte... Ja, Ashley Cole såklart. Tidigare då i Chelsea.
Det blir nästan han i brist på...
Brist på annat.
Ja.
Ja, skulle kunna vara. Kanté in på mittfältet.
Ja, så alltså tycker ju den Leicester...
Ändå fått pris som bästa Chelsea. Spelare i ligan.
Mm.
Mest värdefulla. Ja, det är, Alexis Sanchez skulle ju kunna gå in på en kant om man tänker hans Arsenal-år.
Ja.
Bra under många säsonger.
Det roliga är att hade Mahrez bara gjort en bra säsong, då hade ju han också aspirerat på en plats.
Varit med, absolut.
Nu faller han väl bort lite då.
Salah lite för ett kort tid, va? På toppen.
Jag tycker det finns för många alternativ som överskuggar i så fall.
De Bruyne ska väl in nästan.
Ja.
Offensivt mittfält bredvid Silva. Eller har vi någon annan som har varit bättre? Jag kan inte komma på någon så här på rak arm i alla fall. Inte centralfält. Kanté vill jag ha defensiv och så vill jag ha David Silva och kanske De Bruyne offensiva.
Mm.
Och sen hade vi Hazard till vänster, vi Aguero längst fram, till höger. Ja. Skulle kunna vara Sterling också.
Han kanske får en överbliven plats där. Ja, det är tufft.
Ja, det är tufft. Det är tufft att dra på rak arm. Ja, men där ungefär hade vi en elva. Jag tror att det får vara det.
Det var allt vi hann.
Vi hade med mycket, men det var allt vi hann för den här veckan. Nästa vecka räknar jag med att cykla tillbaka i sulken. Och att
var är han ens? I Frankrike, just det.
Han är i Frankrike och dricker fina viner.
Ja, öl och skaldjursplatåer, jag vet inte allt.
Det är mycket fina middagar där nere i alla fall. Mm. Det kan vi lugnt konstatera. Men vi tar nya tag med psyk vid ratten nästa vecka.
Mm.
Tack för den här veckan.